With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ja, men vi kör här nu ronden avsnitt 109 mitt i coronasommaren. Det här är ett väldigt speciellt och kul avsnitt därför att här sitter jag nere i källaren med tre stycken kollegor och blivande kollegor. Vi kör lite runt här. Vi börjar med Hugo. Berätta, hur gammal är du?
Ja, hej. Hugo Alfredsson heter jag, är 27 år gammal.
Och du är AT-läkare?
Jag är AT-läkare i Västmanland, Västerås och Köping faktiskt.
Det där ska vi återkomma till. Köping är nyfiken på.
Ja.
Och så har vi Mariam.
Ja, Mariam Almosavi. Jag är 21 år gammal och är läkarstudent. Jag har gått klart min sjätte termin och börjar termin 7 i hösten.
Och jag frågade dig i förrgår om du ville vara med.
Ja, precis.
Väldigt, väldigt schysst på uppstuds. Ja. Och så har vi Isabella, inte Laura Palmer från Twin Peaks, men du ser ut som Laura Palmer. Du måste kolla på Twin Peaks, tror jag.
Jag måste se den.
Ja.
Ja, nej, men Isabella Palmer, 23 år gammal, kommer från Stockholm, pluggar läkarprogrammet i Linköping.
Jättebra, Linköping. Det visste jag faktiskt inte, men du sa det idag. Perfekt. Hörrni, det här är jättekul, för att det här är verkligen ett avsnitt som jag har längtat efter att spela in under flera år. Men Anders och Märit, de var så upptagna av sig själva så att de hade inte utrymme för några gäster. Men så att superschysst att ni kunde åka från Västerås och komma hit
här.
På ledig dag.
Jätteroligt att få vara med.
Så vi kör. Och liksom temat är utbildning, karriärsvägar och sådär. Ni vet inte om ni lyssnar på ljudböcker, men vi är helt enkelt lite sponsrade av Storytel här nu i de här avsnitten. Storytel har någon deal här att man kan pröva på i 30 dagar. Gratis. Och det gör du, sa du, Isabella?
Precis. Det har jag utnyttjat.
Och du hade hört det i ronden?
Jajamän.
Ja, men det här är ju en rundgång. Det är perfekt. Men, så du hade inte använt Storytel förut?
Någon gång tidigare, tror jag.
Tycker det funkar bra liksom, tekniskt? Läser du eller lyssnar?
Lyssnar. Jag tycker det är väldigt smidigt. Man kan sitta på bussen eller vad man än gör så kan man lyssna.
Och du vet att man kan läsa?
Mm, det vet jag.
Det visste inte jag.
Ja, men det är otroligt smidigt att du lyssnar och sen så bara, nej, nu vill jag switcha till läsa.
Ja.
Och då bara liksom, trycker du på en knapp där.
Ja. Och då jag tycker om att läsa mer.
Och då sparar den liksom precis då där man är. Har du lyssnat på något bra senaste?
Jag har ju lyssnat på dina böcker, Christian.
Ja, så det här låter helt så här upplärt. Det här är inte arrangerat.
Nej, det är faktiskt dina böcker som jag har lyssnat på.
Okej. Jag tror vi tar recensionen någon annan gång. Men tekniken har funkat och man kan lyssna på Storytel 30 dagar for free. Hörrni, varför blev ni läkare, Mariam?
Ja, men det är en jättebra fråga. Alltså jag önskar att jag hade typ så här, alltså en epiphany någon dag och bara vaknade och bara, nu ska jag bli läkare. Ja. Men jag tror bara att jag liksom alltid väl känt att, jag menar, att jag vill hålla på med det här. Ända sedan jag var liten, och jag tror att jag var liksom det där lite konstiga barnet som tyckte om att titta på hjärnoperationer på YouTube och alltid bad mamma att få ta in en död fågel som jag kunde
alltså dissekera lite. Ja, tidigt, alltså vi
snackar. Men pratade med när jag kanske var 11 år när jag började. Det var lite...
Oroliga föräldrar.
Ja, men jag tror det. Ja, nej, men jag tror att jag har alltid haft intresset och så att jag sökte väl in och kändes naturligt.
Hade du några, eller har några familj, släktingar, vänner som är läkare?
Ja, alltså inte direkt familj, inte mina föräldrar eller så. Jag är äldsta barnet, så att,
ja.
Men släktingar har jag en del läkare. Men det är inte, tror inte att det nödvändigtvis varit deras.
Så de var varken inspirerande eller avskräckande?
Nej, precis. Jag är lite neutrala.
Nej, men för i mitt fall var det att jag hade lite för många läkare, pappa, morfar, farbror. Så att jag ville liksom inte bli läkare. Nej. Jag tyckte det var typ det sista jag skulle bli.
Ja.
Så det är så olika det där, om det är avskräckande eller inspirerande. Du då, Hugo?
Alltså jag valde väg, ska man, jo men typ, i gymnasiet typ. Jag gick natur och tyckte väl det mesta var ganska kul. Men då hade jag väldigt bra lärare, både inom biologi och kemi, lite så här inspirerande. Jag tror att det var min biologilärare som hade en son som var läkare också, och han tyckte om att prata om det. Och det var så här, ja men det lät ju kul.
Tror ni inte att det är en av den vanligaste orsaken eller skälet, det att man har en bra biologilärare?
Absolut. Alltså
det känns som en ingång till många.
Absolut.
Nej, men, och det gjorde jättestor inverkan på mig.
Ja.
För jag har släkt som är läkare, men det är typ ingen jag visste om förrän jag kanske själv började plugga.
Nej.
Så jag har ingen i min närhet. Nej. Utan det är, alla är samhällsvetare. Det är journalister och det är...
Så för dig var det liksom ämnena just människokropp, biologi, naturvetenskap.
Ja, och liksom, jag hade väl en fallenhet för det också. Yes. Men, alltså så här, i skolan.
Här sitter han och skryter.
Nej, men att det var roligt.
Hur
det
menar
var
du enkelt. Fallenhet för blod?
Jag menar fallenhet för naturvetenskapliga ämnen i skolan.
Ja, men kul att du säger.
Ja.
Jag hatade ju dem.
Ja.
Jag tyckte det liksom, matte, fysik, kemi, biologi, det var mina svagaste ämnen.
Ja, nej, men det var tvärtom för mig.
Vi hugger där, för att annars blir det så liksom, vi kommer till Isabella, men är det, rakt på sak, tycker du att du har användning för de kunskaperna, just matten, fysiken, kemin?
Nej.
Alltså nu som läkare?
Nej.
För du är AT.
Jag är AT.
Du jobbar som AT.
Nej, men nej, det tycker jag inte. Alltså man konstaterar ju tragiskt nog att mattekunskaperna har ju alltså dimpit till botten.
Ja.
Och det finns ju inte kvar.
Nej.
Och
jag menar, du behöver ingen matte.
Nej, i princip. Och den matten man behöver, det är ju liksom gånger.
Ja.
Möjligtvis att man kanske måste dela någonting. Någon
gång. Det är typ högstadiematte behövs för att bli läkare.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Ja.
Men jag tror snarare att jag kanske fått, eller jag har ju större del av det jag har kanske ärvt av min familj och en social förmåga och kanske lite mer så här, ja, samhällsintresse.
Ja. Just det. Ja. Hur känner du? Avbryta,
ja, men jag tänker bara att alltså för just matten tror jag att jag känner att jag har lite av din fördel på läkprogrammet ändå när det kommer till forskning och liksom undervisning i forskning och hur man lägger upp studier och så. Och där känner jag i alla fall att jag har haft stor hjälp av mina mattekunskaper. Sen tror jag att,
är det så?
Ja. Ja, sen tror jag också att alltså jag har ju haft ett intresse för matte och hade velat läsa en mattekurs på universitetsnivå parallellt då.
Ah, okay.
Men det går ju inte att få ihop. Nej. Men vilket är det som mattelärare? Jag tycker det är också kul att du berättar om liksom hur en lärare inspirerat dig. Mm. Och jag tänker att för mig var det mer som att jag skulle motbevisa. För att jag hade lite lärare som var så här, ja, men ska du verkligen bli läkare? Ja, ja, men det tror jag inte. Uh-huh. Men gör något annat. Och bara, nej, jag ska bli läkare. Du ska få se. Liksom.
Just det.
Och det var lite så, både i grundskolan och gymnasiet.
Men vad kul att du har användning för din matte. Men forskar du?
Nej, nej, inte än.
Inte än, men du tror att du kanske ska göra det.
Absolut.
Du då, Isabella, har du användning av din matte?
Nej, det kanske jag inte har. Men jag tror att det handlar mycket om att även om inte jag använder exakt den matematiken man läste i gymnasiet så hela bara sättet att plugga och förståelsen tror jag man har med sig hela tiden. Även om inte så här praktiskt använder.
Nej, men absolut. Ja. Det blir så, jag larvar mig lite med det här med matten, men det är klart att för ni gick då naturvetenskaplig linje antar jag på gymnasiet allihopa. Så det finns något utöver matten, logiken, tillägna sig stora volymer och kunskap. Ja. Men hur var det för dig, Isabella? Varför är du läkare?
Ja, jag har inte heller någon i släkten som är läkare. Men redan innan jag började gymnasiet så hade jag väl tänkt att det verkade spännande, människokroppen och medicin. Och sen under gymnasiet så gick det ganska mycket upp och ner och det kändes som att det är svårt att komma in på läkarprogrammet. Men sen så var det lite där under sista året på gymnasiet som jag dels hittade Ronden podcast och varit väldigt inspirerad. Verkligen, det är en av anledningarna att jag verkligen kände att jag vill också göra det här.
Ja, vad kul.
Och så kände jag att nej, men jag satsar. Så jag köttade hårt sista terminen på gymnasiet, sista året där. Och fick ihop betygen så att jag kunde komma in.
Snyggt.
Snyggt jobbat.
Verkligen.
Men Mariam och Isabella, biologin då, hela liksom kroppen och sånt, fanns det hos er intresse för människokroppen?
Ja, helt klart.
Och där måste jag också säga att biologilärare, jag hade en biologilärare i gymnasiet som var helt fantastisk, som också inspirerade.
Ja. Men samma här, verkligen. Jag hade också en fantastisk biologilärare.
Ja.
Och det var ju jätteskönt och jättekul också.
Ja.
För att jag tror att om man inte riktigt får, om man säger att man inte har en bra biologilärare, så känner att man liksom aldrig riktigt får känna på, eller liksom på något sätt få uppleva hur fantastiskt det kan vara och liksom få lära sig om människokroppen och så. Jag tyckte det var ganska kul, vi fick lära oss om ganska mycket små saker som vi sen faktiskt pluggade på läkarprogrammet när jag började termin ett. Och det var ju lite kul att man, då hade jag lite så här bakkunskaper som jag kunde skryta med lite grann.
Det är ju svinbra.
Ja.
En shoutout till alla biologilärare.
Ja, vad hette din biologilärare?
Åh, Lotta Westman.
Lotta, och din Isabella.
Åsa Aronsson.
Härligt.
Ja. Och Christer Persson.
Vi kanske tillägnar hela det här avsnittet.
Ja, jag tycker nästan det.
Till våra biologilärare.
Ja, men vad kul. Andra inspirationskällor då? Varför ni har blivit läkare? Varför är ni där ni är idag?
Jag kan nog säga att precis innan på gymnasiet så insjuknade min morbror i cancer.
Mm.
Och det var väldigt tragiskt och kom som en chock för oss.
Mm.
Och vi var väldigt nära och han var ju mer som en fadersfigur liksom, i mitt liv. Och jag tror att det gjorde ännu mer att jag ville bli läkare. Och nu har han gått bort, men det var liksom väldigt både jobbigt men också inspirerande på sätt och vis.
Just det. Men det är nog också en ganska vanlig ingång. Man har liksom familjemedlemmar själv, kanske diabetes eller någonting. Det kanske är just den där känslomässiga kopplingen. Jag menar, det finns, dels har man ju kanske det här intresset för just ämnesområden som inte det verkar dela, som inte jag förstår mig alls på. Men sen har man med det här, med den andra biten, liksom känslomässiga kopplingen till att vilja hjälpa till, rädda liv, etc. Allt det där.
Verkligen.
Var det någon av er som hade den här liksom, tankarna på att det är ett globalt yrke och att man vill ut i världen och så? Du nickar, Marianne.
Ja, jag tänker mer bara att det har varit liksom en fördel. Ja. Alltså jag gjorde typ en lista på för- och nackdelar, ja, liksom att gå LAC-programmet. Och en av de stora fördelarna är att, liksom att när man sen är läkare så kan man ju, man har ju stora möjligheter att vara ute och det här Läkare utan gränser som jag vet du har hållit på lite grann med, Christian. Det har varit så här, det här ska jag göra någon gång liksom. Och så att absolut.
Ja, men det är ju schysst. Alltså, det är klart det finns andra yrken som man kan sticka ut i världen och jobba som och med, men inte, alltså läkaryrket är så tydligt, den medicinska kunskapen, har man den så kan man verkligen, ja, det är ju språket då som sätter begränsningar.
Mm. Det är någonting alla känner till också, alltså Läkare utan gränser är ju ett väldigt välkänd liksom organisation som man vet redan när man är liten.
Jo.
Så det är väl ganska tydligt för många att det liksom faktiskt är så.
Det finns andra, ska man säga.
Ja, exakt.
Och det kan bli lite irriterad på att det där Läkare utan gränser.
Ja.
Det finns andra organisationer.
Men jag har liksom egentligen, det är klart att man kan drömma om att arbeta utomlands, men jag har ändå inte riktigt haft den drivkraften, tror jag.
Nej, alla måste inte.
Nej, samtidigt, jag har läst din bok om den här misstag.
Har jag en dålig dag, kanske en dörr.
Exakt. Mm. Och den berör ju väldigt mycket från din tid på de olika uppdragen, ja, som du har haft.
Ja.
Och det är ju inspirerande, men samtidigt känner jag, ja, men det kanske är något för någon annan.
Ja, ja. Bra där. Avskräckande,
ja,
kan det också.
Ja.
Varför inte?
Men det är liksom så bra, tror jag, att det finns något för alla, tror jag.
Alltså, ja,
som
exakt.
I läkare. Man kan ju välja, det finns alltid något som passar, ja, med någon. Och man behöver inte tycka om
människor.
Ja, men typ. Ja, men verkligen. Alltså, man kan göra lite vad man vill, känner jag.
Och det. Nej, men skämt att säga, det är ju också väldigt sant, Mariam, att det är inte bara här Sverige eller utomlands, utan man kan ju vara en väldigt, liksom, man kan ju forska, jobba på labb. Man behöver inte klämma och känna på patienter.
Nej.
Om man inte vill.
Mm.
Och så kan man välja att bara sitta och, eller stå och såga i ben på en operationssal hela dagarna. Man vill. Nej, men det är väldigt brett. Verkligen.
Det tror jag också har varit en grej som har lockat. Att det verkligen är brett.
Ja.
Nu tycker jag alltid det har verkat väldigt roligt att få jobba med människor och den sociala biten så. Men just det är så brett. Man, allt från att forska till att stå och operera.
Nu ställer jag en osvensk fråga. Har ni tänkt på att det är bra betalt?
Nej.
Ja. Ja, men det är klart att det är tankefullt.
Det är lugnt, här kan ni säga vad ni vill. Det är alltså ingen som lyssnar.
Nej, men det är klart att tanken, eller liksom att man har tänkt det, att man väljer ett yrke som kommer ge bra betalt.
Ja. Eller i alla fall stabilt betalt. Ja. Liksom, det kommer alltid finnas jobb.
Mm.
Ja, det tror jag också är en grej. Att det känns som en ganska säker utbildning att välja.
Ja.
Säker väg, liksom, för att det kommer alltid behövas läkare.
Ja.
Det kommer alltid behövas folk inom sjukvården.
Ja.
Och att man då kan kombinera att man tycker att det är intressant och spännande, och att det dessutom är bra betalt och att man alltid kommer att ha jobb. Det känns ju som ganska klockrent.
Jag måste ändå säga att jag visste inte att läkare tjänade bra. Nej. Och det är lite lustigt kanske, eller låter lite så här, men intressant.
Det är så roligt, för att så pratar man med vissa läkare som har jobbat ett tag, så tycker de att de inte alls tjänar bra. Så allt är ju relativt. Det beror på vad de tycker att liksom insatsen är och utbildningslängden och allt det här.
Jag minns att jag googlade lite så här läkarlöner, men då fick jag upp AT-lönerna.
Ja.
Och det trodde jag var liksom det som läkare tjänade.
Ja,
det här var liksom i början på gymnasiet. Och jag bara, ja, men det är ju inte jättemycket. Alltså, men liksom man jämför med typ en lärarlön eller något annat. Så jag trodde att det var ungefär så mycket man tjänade, att man kanske några tusen kronor som max i löneutveckling.
Just det.
Men sen så fick jag dyka lite djupare där och så hittade jag. Ja, men det blir bra sen, tror jag.
Det som är tydligt med det är till skillnad från sjuksköterskor som inte alls har den trappstegen eller liksom utvecklingen i lön.
Vilket är dåligt.
Vilket är dåligt, och verkligen dåligt. Men för läkarna är det ju så tydligt, det finns liksom några tydliga trappsteg. Som du sa, du är AT-läkare. Jag ska inte fråga dig vad du är lön, Hugo.
Jag ska inte fråga dig heller.
Tack. Men det blir ju ett rejält hopp sen när du blir ST-läkare, specialistläkare. Eller under du är specialisttjänstgöring. Och sen blir det nästa hack när du blir färdig specialist.
Det är nog ganska mycket en tröst, tror jag. Alltså man kan liksom bara säga, det kommer ljuset vid liksom tunneln.
Ja.
Men sen är det så, jag menar, är man ute efter att tjäna pengar, då finns det ju hundratals jobb och utbildningar som är betydligt mycket bättre att gå efter, skulle jag säga.
Jo.
Jag tänker att det finns många branscher som är väldigt under utveckling. Och
man får ju kämpa väldigt länge i hela läkarutbildningen och allt innan man kommer dit att lönen blir.
Ja, ja, men verkligen. Det, men, det är nog ganska få som tänker att de blir läkare för att de ska bli rika. Men jag tror, som ni är inne på, att man vet ändå att det är stabilt, att det finns jobb liksom. Ja. Hörrni, jättesnällt som sagt att ni kom ner här i källaren mitt i sommaren och liksom offrade en ledig dag, Maria.
Nej, men det är kul att vara här.
Isabella, Hugo ska gå.
Jag ska gå första natro nu faktiskt.
Oj, vänta, ja, det här måste vi
på
ta.
På medicin.
Jätteschysst. Och så måste jag säga att det är så kul att säga så här, unga, liksom, bra självförtroende. Ni kom ner och snackade här som att det vore liksom helt självklart för er. Vi har haft en del andra gäster som har kommit och blivit väldigt stumma när de sätter sig vid micken. Så att jag är jätteimpad. Jag har liksom aldrig träffat dig, Hugo.
Nej.
Vi har bara träffats, Mariam och Isabella, vadå, en gång. På IVA.
Ja.
Men hörni, jag tänkte just så här. För min mamma, jag brukar alltid ta min mamma som exempel. Så att min mamma fattar grejen att läkarlinjen är 5,5 år fortfarande.
Mm. Yes.
Det ska göras om. Sen ska det bli 6 år, eller hur?
Det är väl ganska nära, tror jag.
Men hösten
det är
inte helt... 21, tror jag.
Nu, nästa år. Men som det är nu så är det 5,5 år och sen gör man AT, allmän tjänstgöring, och den är någonstans mellan 1,5 till 2 år.
Ja.
Hur lång är din?
21 månader.
21 månader.
Ja.
Och sen gör man ST, specialisttjänstgöring, i 5 år.
Mm.
Kirurgi, hematologi, barn, någonting.
Mm.
Apropå det du sa, Isabella, där med liksom, det är en ganska lång utbildning innan man faktiskt kan säga att man är färdig specialistläkare.
Mm.
Det är minst typ 12 år från start till mål, och då går det allting direkt liksom.
Exakt. Och i och för sig så är det som när man blir legitimerad läkare efter AT, det är väl då man börjar jobba lite mer självständigt, friständigt eller. Men jag tänkte så här, det är kul att höra er två. Mariam, du är på Karolinska institutet, KI Stockholm.
Ja. Yes.
Och du ska börja termin
7. Kirurgtermin alltså, till höst.
Ja, just det. Och då har du gått nu medicinterminen.
Ja, precis.
Mm. Och det är därför som vi har sett någon gång, tror jag.
Ja, verkligen.
Och sen så, Isabella, du börjar termin
8.
8 till hösten. Och det är vilken kurs då?
Det är, jag läser ju i Linköping då, och där har vi en kurs per termin.
Okay.
Så kurs 8 är examensarbetet.
Jaha,
okay. Det är samma här på KI också. Termin 8 examensarbete.
Va? Vilken omkullkastning.
Och vad pluggade du?
Jag pluggade Umeå.
Ja, du Umeå.
Precis, jag är ju därifrån och blev kvar. Men där är det lite samma. Det är medicin, termin 6, sen är det kirurgi 7.
Mm.
Sen är 8 är liksom blandat. Ortopedi, infektion, reumatologi, lite sånt där. Men vi har ju T10-projektet, alltså näst sista terminen.
Okay.
Och det tror jag fortfarande är.
Så det är lite olika upplägg. Och om man bara, det är kanske lite nördigt och inte så intressant för allmänheten, men lite sådär, vad är skillnaden på de olika lärosätena, de olika universiteten? Alltså, har ni koll på KI i Linköping, vad skillnaden är?
Jag har lite koll ändå.
Mm. Jag tror vad är att ni grejen har... med Linköping? Vad är pitchen?
Linköping har ju sitt PBL, problembaserat lärande, som de håller ganska hårt vid. Så.
Ja.
Mm. Vi har såna här basgrupper som det kallas, där man ses 2 gånger i veckan, grupp om typ 7 personer, får olika fall, och så pluggar man utifrån dem, och så ses man och går igenom och får nya fall. Så det är egentligen det som typ hela första halvan av utbildningen liksom kretsar kring.
Men betyder det väldigt allmänt att ni har färre fasta föreläsningar, liksom fysisk plats på universitet, och att ni pluggar mer själva än vad ni gör, Marianne?
Verkligen mer.
Men jag tror
mer
att det är att vi har ju föreläsningar också.
Ja.
Så. Men jag tror att ni på KI har ännu mer föreläsningar.
Ja, jag skulle säga att det är väldigt mycket undervisning på plats där man ska vara.
För
det, ja, precis. Ja. Det är väldigt lite, tror jag skulle säga, egen instudering liksom, som man kör. Och jag tror att mycket, det beror på en stor del att ni har PBL som man bör förbereda sig inför. Och det har inte vi på samma sätt. Men jag tror att en stor, eller ja, stor, men en skillnad som vi har på läkarprogrammet, jag tror att KI, vi blir klara med de prekliniska terminerna termin 4.
Just det, det är
och så börjar man.
Vi har ju preklin till termin, hela termin 5.
Ja.
Och det är samma uppe i Umeå.
Ja, och vi har det lite tidigare, så att vi börjar de kliniska terminerna termin 5 då.
Preklin då för min mamma. Det vill säga, först är det liksom teori innan man träffar patienterna.
Mm.
Och sen när vi pratar om kliniska terminerna, det är lite olika då. När man går ut på sjukhus och är baserad mest på sjukhusen och är på avdelning, och så är det insprängt med olika föreläsningsdagar eller veckor och sådär.
Precis.
Det är ju helt precis. Men mer allmänt då, vad tror ni med Mariam och Isabella? Är det, så vad är fördelar och nackdelar med de här liksom olika uppläggen på plats eller mindre på plats? Det är svårt för er att veta eftersom ni är inne i det, men lite måste ni ha tänkt på det.
Jag tror att det, jag tycker att det har funkat väldigt bra med PBL ändå, att läsa mycket själv. Och det här med att vi har haft att man ska ses två gånger i veckan och gå igenom nya saker, att man måste hela tiden plugga. Man kan inte tänka att men en vecka nu orkade inte jag, utan det är, man måste köra på, för man vill inte komma till den här basgruppen och känna att man inte är påläst när ens kursare kan en massa saker. Nej. Så jag tycker att det har gjort att man har läst hela tiden kontinuerligt.
Men kontrolleras man på kunskaper? För jag menar, nu har inte vi tyvärr någon här i gänget som har pluggat i Ungern, Polen, Rumänien. För det är ju jättemånga, alltså på min klinik, på akutkliniken här på Hudné. Jag undrar hur många av alla de här just akutläkarna som har pluggat utomlands.
Just det.
Stor andel. Ja. Så det var jättekul, och jag pratade mycket med dem om det här utbildningsskillnader liksom, och så. Och återigen, det är ju klart är olika från de här länderna, men det de återkommer till ju att det är väldigt mycket mer teori och liksom korvstoppning och liksom kontroll på det där. Jag menar, så klassiskt liksom att anatomitentan, det är ett stort liksom kar av små benbitar, så ska liksom ta läraren upp en liten ben och så ska man kunna visa precis liksom vilka fissurer och sulky och allt sånt där som är på den här.
Lite
old school. Då undrar man så här, men blir de mer teoretiskt drillade och kunniga helt enkelt när de är färdiga på läkarutbildningen än vad ni blir?
Jag tror det. Mm. Alltså jag var placerad på geriatriken, och där då var det första veckan för en ny läkare som skulle vicka på geriatriken. Mm. Och jag tyckte att jag märkte också då att han var väldigt duktig när det kommer liksom till, om överläkaren frågade liksom så här, frågade ut, och då kunde han svara på mycket, kunde mycket teori så. Mm. Men när det kom till det praktiska, att ronda och gå in till patienterna och undersöka, det så var lite mer främmande tror jag för honom.
Just det. Men då, om jag är lite så här pressad på det där, att okej, men hen, eller han var det,
ja,
det var han.
Ja, förlåt.
Nej, men det spelar ingen roll, men den, han var lite mer då vilsen i liksom det kliniska, därför att du har varit ute på sjukhus mer och träffat patienter. Och det känner jag igen från kompisar som har pluggat utomlands. Mm. Men det där tar de igen ganska snabbt.
Ja.
Jag menar, efter ett halvår, ett år, då är man inne i matchen och man vet hur liksom rondsystem och sånt funkar. Mm. Och då är frågan liksom, okej, två år senare då, ligger den läkaren som har pluggat utomlands ändå liksom före dig i lite djupare kunskap kring anatomi, fysiologi, kemi?
Alltså jag vill säga nej, för jag tror att liksom korvstoppningsmetoden, den tror jag inte håller, alltså den kunskapen håller inte säkert länge.
Nej, du menar att den, okej, okay, så alltså där att, och då, nu när ni jämförde varandra, du jämförde, så hade den personen en...
Precis, mycket mer detaljkunskap skulle jag säga.
Men den fallna bort, eller menar du?
Jag tror det, för att tycker jag märker också på liksom, med kompisar som har pluggat utomlands, att med tiden, alltså man glömmer ju bort saker, och det är ju naturligt för alla, egentligen för alla som pluggat till läkare. Men jag tror att, och särskilt om man behöver bara plugga in väldigt mycket teori hela tiden, att det till slut så tror jag att man behöver bara sortera bort jättemycket. Mm.
Men då ska jag vara djävulens advokat där lite, och klart man utgår från sig själv, att jag hade liksom inte en svacka, men jag var inte jätteaktiv på fysiologiterminen, termin tre råkade vara på KI. Jag klarade väl tentorna, det var inte mer med det, men det är just det som är grejen, att man kan klara tentorna. Ja. Det finns inget betygssystem i Sverige. Att vara kurs etta, det är bara någon slags informell grej. Alla vet vem, den där, ofta tjejen, är liksom superdukt och nailar alla tentor. Men jag har ofta tänkt sen när jag jobbat som läkare att jag ångrar att jag inte var lite, liksom, att jag pluggade mer och satte den där kunskapen. För den där fysiologin, den har jag fått hämta igen sen efterhand.
Mm.
Så det är baskunskapen, respirationsfysiologin, allt det där. Mm. Och det kan man ju säga, men det gör man ju sen. För livet är lärande och man måste fortsätta plugga och lära sig. Men jag tycker ändå så här, jag hade liksom önskat att det var lite hårdare krav på mig, på läkarlinjen på Karolinska institutet. Mm. Rakt av.
Jag håller med.
Jag håller också med. Och jag tänker så här, att väldigt mycket av det man har lärt sig, det, men som du sa, Mariam, alltså försvinner ju. Men har man pluggat det och lärt sig det någon gång, så finns det ju ändå där, och man kan hämta upp det mycket snabbare.
Ja.
Har du aldrig lärt dig det, om du liksom var slarvig på fysiologin, då är det klart att det blir jobbigare för dig att...
Ja, därför man kan taktikplugga, man kan liksom... Det märker man på sina egna barn nu, eller mina egna barn, hur hur man liksom kan taktikplugga. Och egentligen inte liksom, det viktiga är att man förstår det på riktigt. Mm. Syrabasbalansen. Mm. Att man förstår det på riktigt, riktigt. Och då gäller det att man tenteras på det noggrant i skriftlig form eller muntlig seminarieform, vad som helst. Jag kan bara tycka att jag i alla fall gick igenom läkarlinjen och kände att kraven, de satte jag på mig själv. Det var jag som satte ribban. Eftersom det inte finns ett betygssystem. Jag är inte sån att jag förordar betygssystem, men på något sätt minimikravet var ganska lågt.
Mm.
Jag tycker det är kul att du säger det, för att nu känns det som, jag tror att de har gjort om ganska mycket tror jag ändå i
läkprogrammet. Det är klart, jag gick för 1000 år sedan, absolut.
Nej, men jag tror att även tentorna typ, i alla fall nu på medicinkursen, har varit väldigt intressanta på det sättet att man bygger upp fall som är väldigt komplicerade och testar just sådan kunskap som inte är så lätt att bara memorisera.
Bra. Man ska tänka lite utanför boxen, precis, inte bara det du har läst.
Och mycket så här, hur handlägger du patienten? Mm. Du ska göra en bedömning, du ska liksom. Mm. Och då är det inte lika mycket, man kan inte slå upp det i en bok och memorisera, utan det här är ju kunskap som man samlar på sig genom, liksom, genom praktik och liksom även teori då.
Mm.
Och att du säger att du sätter liksom ribban själv, jag känner nästan att det är mina klasskamrater som gör det, lite grann. Okay. Ja, men du pratar lite om, ja, men det är alltid någon tjej som toppar tentorna, och det känns som att jag tror kanske mer på KI någon annanstans med tanke på att det är så mycket forskning och det är mycket tävlingsinriktade människor, men det är det säkert på andra lärosäten också, att det blir som att de sätter ribban på något sätt, att man försöker.
Mm. Men då är det för att, okej, okay, då är du också lite tävlingsmänniska och dras med det där.
Ja.
Men återigen, ska inte systemet vara lite mer finmaskigt än så? Ska det inte vara så att ribban, minimikravsribban höjs?
Ja, men jag håller med.
Jo, men det kan man tycka. Alltså grund, jag tror att nu kan de mycket väl ha ändrat, men jag vet att på de första terminerna och de första tentorna vi hade, då var det ju, jag tror det var 60% du behövde klara.
Ja.
Och det är ju 40% av liksom en kunskap på en hel termin som du i princip kan, alltså inte behöver kunna alls.
Och där menar jag så här, bara en allmän fråga till er tre som har pluggat på tre olika ställen då. För den där kunskapen, jag kan tycka att den borde vara mer differentierad. Till exempel, om du går medicinkurs, du lär dig om, säger vi, tar kardiologi, hjärtat. Mm. Ja, då kan jag tycka så här, av den här liksom påsen av kunskap, den här 100% kunskapen här, så kanske är liksom att, ja men, 20-30% av den, det är en sån kunskap som den skulle kunna till 100%, det vill säga du får inte ha fel.
Nej.
Det vill säga du måste kunna handlägga en liksom akut koronart syndrom, hjärtinfarkt. Mm. Precis vad du ska, ja, patofysiologin och vad du ska ge, utreda och behandla. Och sen kan det finnas liksom en annan bulk av kunskap i den där kardiologipåsen som är mer än någon slags extra curriculum. Det är inte, där kan du behöva bara kunna då 60%.
Mm.
Och så. Men just att man inte, ja, men det förstår jag ut efter. Och när man då gör sin AT-tenta som du ska göra, Hugo, snart eller sen.
Ja, det är lite tag kvar.
Ja, men då är det så här. Ja, men så här, de här kunskaperna, de vill jag att du ska, det är svart eller vitt. Antingen kan du dem och då klarar du det.
Ja.
Eller så klarar du inte, då får du göra om. Tills du kan det. Därför att du får inte missa hur man behandlar en liksom allergisk reaktion eller bla bla bla.
Mm. Det håller jag helt och hållet med om. Och det, jag menar, det man lär sig ofta i när man pluggar, det har säkert ni också varit med om, är ju också att man läser om ganska ovanliga sjukdomar ofta. Det kan vara såna häftiga varianter och det kan man grotta ner sig ganska mycket på som student.
Ja.
För man vet heller inte hur ovanligt det här är.
Nej. Precis, kul att du säger det. Jag tycker lite riktad kritik då till, jag skulle säga, en del av examinationerna. Det är ju mycket att på många tentor kan man ju få, nu försöker man gå över till mycket kortsvarsfrågor eller liksom kryssfrågor.
Ja,
och det är ju både sina för- och nackdelar, det är så att man kan få en lite mer objektiv bedömning av sin tenta och att det inte är olika lärare som rättar på olika sätt. Men en nackdel är ju att man också kan göra frågorna så otroligt detaljerade och nästan på så sätt att det är, ja, men, har man frågor med ett litet protein in i någon cell
eller frågor till vilket av dessa är mest rätt.
Mest rätt,
och så är alla egentligen lite rätt. Typ.
Ja, men det kan jag tycka ändå är något bättre upplägg än, men typ så här, eller vilket protein är det som är i en liten cellkärna någonstans. Och det tycker jag, den kunskapen, visst, den är viktig och bra, men jag tror att det är viktigt att man lär sig, som pratar om liksom det här med handläggning, liksom när man är nere på akuten och man får in en sjuk patient och vad gör vi nu, patofysiologi och liksom, ja, men sådana saker mer än en liten pyttedetalj i det hela.
Och jag menar så här, det gäller ju inte bara er som läkarstudent, utan det gäller sen AT och ST hela vägen upp, att Ja, men vadå? För att, om man då säger så här, men vi höjer ribban bara på ett allmänt plan för vad man ska kunna på de här olika nivåerna. Ja, då betyder det så här, aha, men om vi höjer ribban då kommer fler liksom, fallera och kuggas. Mm. Och då måste ju systemet, det vill säga lärosäten eller sjukhusen, klinikerna, kunna göra liksom, omtenter och ta hand om dem som faktiskt inte klarar sig. Och det är där det råder brist på handledare, lärare och man liksom på något sätt inte orkar liksom, ha så hög ribba. Mm. Därför att ja, men ni förstår ut efter att...
Ja, men absolut.
Ja.
Det är en jättekostnad att måste ha, fixa omprov. Och ibland har man ju praktiska prov också som det är sådär att då ska man ha rodda i det och sätta av flera lärare en hel dag och jada, jada.
Och läkarlinjen tror jag ändå, det är lite mer finmaskigt. Sen så det blir liksom mer och mer grovmaskigt på AT. Det ska mycket att du liksom kuggas som AT-läkare.
Ja.
Och det är jättesynd. Mm. Därför att du gör liksom både systemet, patienten i slutändan, men också den här individuella läkaren en björntjänst om man släpper igenom mer för grov, grova kunskapsluckor.
Men jag tror också att det är en kostad del så att man behöver ta hand om dem som gör omtenterna och så. Ja. Men också tror jag att man behöver då även höja kvaliteten på undervisningen.
Ja.
För många gånger så har man ju, man kanske går en kurs, mesta är bra, men sen finns det delar där det brister.
Mm.
Och jag tror att om man vill höja ribban, vilket jag tycker man ska kunna göra för att också höja standarden, då behöver man också höja kvaliteten på undervisningen på läkarprogrammet. Och det tror jag är svårt. Har man en, till exempel en gammal professor som har suttit på den här tjänsten liksom i många, många år, men det kanske är dags att hämta något nytt, och då tror jag att det är väldigt svårt. Ja, men det är väldigt, väldigt svårt. Ja, men precis, bara så här, tyvärr, du får nog inte. Vi får hämta hit någon annan. Jag tror att det kan bli lite svårt och så. Och samtidigt tror jag att det är fortfarande, alltså även nu, så man behöver höja kvaliteten en del. Det kommer nog bli en utmaning, tror jag, till den nya läkarutbildningen, nu när man sopar AT.
Okej, och där bara kort. Man slopar AT därför man vill harmonisera med europeiska systemet.
Ja,
och då blir den sexårig läkarlinjen. Och då ingår det praktik där. Sen ska man göra något som heter bastjänstgöring, eller hur?
BT.
Mm.
Och vad då? Är det första året på ens ST egentligen?
Alltså det, jag har inte helt fattat, men jag tror att det är typ så. Någon berättade för mig att det var, alltså att det kunde funka så att du får en ST-tjänst, men innan du kan börja på den så måste du liksom göra en BT. Då, det är väldigt mycket T-en. Och att typ då den klinik som du får din ST-tjänst på kanske kan fördela, alltså jag vet att några har pratat om det, också hur man skulle kunna lösa det här med att vissa sjukhus lever ju på AT-läkare, alltså på mindre orter, till exempel Köping kanske. Att när man då har en BT och om en klinik som anställer en ST-läkare då ska liksom skjutsa ut sina BT-läkare, så kan de lite kanske bestämma var som ska vara.
Aha, okay.
Jag vet att det är någon som har pratat om det. Jag har ingen aning om det här stämmer. Det kan ju någon få mejla in och bekräfta eller dementera. Just men det. Jag kan tycka att det låter som en ganska bra bit också, att lösa de små sjukhusens problem. Precis. Att de blir alltså förlorar AT-läkare.
Just det. Och då är det ett år, men det är fortfarande så att under det där BT ska man göra 20 i medicin.
Tror det, men jag har också
man har dragit ner allmän tjänstgöringen från 6 till 2-3 månader, tror jag.
Just det.
Vi kan diskutera för att dela med det där, men det kanske inte är forumet. Men har ni några andra tankar kring liksom upplägg? Jag tänker på din Linköpingsvariant. Du verkar nöjd.
Jo, men det är jag nog. Ibland har det varit lite sådär, nästan lite för mycket att det ska vara PBL istället för att...
Problembaserad inlärning.
Precis. Istället för att, hur lär vi oss det på bästa sätt?
Ja,
så det. Ibland har det blivit lite så. Men då tycker jag att det mycket har blivit att vi studenter har tagit eget ansvar. Att man lär sig, jag lär mig för min egen skull.
Ja.
Och det är intressant det vi pratar om då med det här med krav på läkarutbildningen.
Ja.
För jag tycker att när jag pratar med en del av mina vänner som inte pluggar samma utbildning, så tycker de att det är helt absurt hur mycket jag sitter och pluggar och hur mycket det krävs. Liksom. Samtidigt som jag känner att det ligger ju i mitt eget intresse att känna mig trygg den dagen jag står där ute och ska handlägga patienter själv. Då vill ju jag kunna så mycket jag bara kan.
Jo, men det är lite dit jag vill också. Eller det är det som är min tes. Att jag tror att börjar man, de, alltså 8, 9 av 10 som börjar plugga på läkarlinjen, de är supermotiverade. Det är, ni är liksom typ A-studenter allihopa sen gymnasiet och det där. Och sen är ni supermotiverade, det ni pratade om, drivkraften sen ni föddes. Och ni har bestämt för er, men ni vill faktiskt kunna det här på riktigt. Men det är ändå så att det är så pass... det är väldigt viktigt sen att när man står sen på akutmottagningen har vissa grundkunskaper, att det ändå inte är så att man kan liksom glida igenom det där systemet.
Ja.
För det finns några, ni kanske räknar upp några slackers på era utbildningar.
Absolut.
Och jag bara menar att då kan man tycka att ja, det är deras problem. Nej, men det är det ju inte, därför vi pratar liksom hälsa och liv och död sen faktiskt. Det är inte liksom aktiekurser eller
någonting.
Och det, alltså jag tror att vill man, eller liksom vill och vill, men är man den där liksom slacker-personligheten, så kan man ju absolut ta sig igenom läkarprogrammet och kunna, alltså lära sig väldigt lite men fortfarande klara det genom att taktikplugga eller ja, på så sätt. Det skulle jag säga är möjligt för väldigt många. Och det är ju dåligt att det funkar så.
Det ser man också mycket. Jag tror att vi har lite i min klass då. Jag tycker att ibland är det även människor som man kanske, om man har träffat ut på gatan, aldrig hade tänkt att det här är en läkare. Det är ju också många sådana som tycker jag går pluggar samma som mig, och de är ju härliga på sitt sätt, men mycket av det här att man kan sitta och plugga, taktikplugga till en tenta, eller att man kanske inte är så bra med människor och inte jätte, den sociala liksom delen, den brister lite, eller den förmågan brister lite. Men det går fortfarande att ta sig igenom läkarprogrammet och det går bra, men sen så.
Men det som du pratade om för, det går ju att bli ortoped så att man...
Ja, precis.
Ortopedi är ganska kul.
Tycker du? Vet inte.
Ja, jag tycker faktiskt, när jag hade min ortopediplacering i våras, så att det var rätt intressant.
Det är på min inte göra-lista.
Det ingår, de får ta det. Ortopeden måste alltid ta den där smällen.
Ja, det har man också fått lära sig.
Hon Isabella och Mariam, var ska ni göra AT, tänker ni?
Jag vet inte.
Där jag får plats först.
Jag har tänkt lite olika, för att jag vill gärna komma hem till Stockholm. Men det är jättesvårt att få AT i Stockholm om man inte är redo att vänta ganska länge.
Men du säger hem, för du är stockholmare.
Precis.
Vad gör du i exilen då i Linköping nu?
jag sökte till läkarprogrammet alla orterna, och så kom jag in i Linköping.
Okay.
Och så blev det Linköping.
Men du vill komma hem?
Jag vill gärna komma hem. Men det känns som nu är det 2 år kvar, och när jag väl kommer dit så får jag nog se vart jag är i livet och vad som känns. Om jag bara vill söka överallt och ta första bästa eller om jag vill vänta. Jag vet inte hur det kommer bli.
Du då, Maria?
Alltså jag har hört mycket av läkare som har gjort AT någon annanstans än i Stockholm, och även läkare som har gjort AT i Stockholm, att dels är det här, vill man göra det här i Stockholm, jag är också härifrån, då får man vänta ganska länge, man får vicka ganska mycket och så. Men också att man hörde någon säga det här, att AT-läkare här är glorified läkarstudenter. Och det är lite så att är man i Stockholm så är det mycket så att man håller en i handen lite, och att det finns alltid någon som kan och liksom stämmer av. Men kommer man till ett lite mindre sjukhus, kanske upp i Norrland eller så, då är man mycket mer självständig. Och jag tror att det är många som tycker att det är jättebra, för då får man också lära sig att stå på benen lite mer.
Alltså det beror också på lite vilket sjukhus i Stockholm du hamnar på.
Säkert.
Och så finns det för- och nackdelar med det, att är du AT-läkare på Huddinge sjukhus där jag är, men visst, du jobbar inte så självständigt nätter och så. Du har oftast någon att tillgå runt omkring. Då kan man vända på det. Ja, men det är ju bra. Du har någon att fråga. Du har någon att bolla med.
Ja.
Det är också lite en kanske en personläggningsfråga. Vill man stå där i Örnsköldsvik där jag stod och var väldigt själv och bakjouren är hemma på någon gård? Eller vill du gärna att någon är i huset och kan komma ner och hjälpa dig och titta på en buk eller lyssna på ett hjärta? Hur är det upplägget i
Västmanland,
i Västerås?
Ja, precis.
Det är ett ganska stort sjukhus.
Det är ett ganska stort sjukhus. Där är ju, man gör ju i princip hela AT:n i Västerås. Förutom några få utvalda, däribland jag, som får göra medicinplaceringen i Köping då. På lasarettet där. Och det är inte ett så stort sjukhus.
Nej.
Kan jag säga.
Nej.
Det hade jag väl egentligen inte, för jag hade lite den här tanken också när vi skulle välja. Både jag och min sambo pluggade upp i Umeå. Och det var ju att vi har syskon i Stockholm och kände väl att vi ville liksom flytta söderut. Och då sökte vi lite olika och så kom vi alltså, vi vill inte vara i Stockholm, uh-huh, men vi sökte lite olika nära.
Ah, okay.
Ja, men typ. Så här, Västerås, vi sökte Norrköping och lite annat. Så där. Mm, mm. Och så blev det Västerås. Men min tanke då, min sambo gör ju i Västerås och är typ ett år före mig.
Okay.
Men, och hon har gjort allt där, även mm, medicin. Mm. Och min tanke var väl också att jag kanske ville vara på ett sånt sjukhus där man kanske har lite liksom bättre stöd så.
Ja.
Men så fick jag komma till Köping. Och det är ju ett mindre sjukhus. Det är inte, finns inte lika många att fråga.
Nej.
Men å andra sidan, vi lämnas inte helt själva. Jag har min första nattjour i natt, ja, faktiskt.
Ja.
Och då är man ju...
Inte förlåt, på medicin eller kirurgi?
På medicin.
På medicin.
Ja, jag gör bara medicin i Köping. Ja, kirurgi är i Västerås. Men då är man ju ensam på akuten ofta. Men det finns en mellanjour, ofta ST-läkare, på huset.
Ja, på huset. Okay.
Ja, det finns det. Jag tror inte att det var så förut, men det är ju nya bestämmelser nu.
Det, kanske
det här med att oläggade får inte vara liksom helt ensamma på ett sjukhus.
Mm. Icke-legitimerad och legitimerad för min mamma. Det blir man efter AT.
Exakt. Mm.
Okay.
Så det finns ju någon att ringa. Alltså, kommer in ett larm med någon riktigt instabil patient, så är ju alltså personen bara några minuter ifrån.
När börjar du ikväll?
19.00.
Ja. Till
08.00.
Är du peppad?
Ja, men skräckblandad förtjusning.
Ja, du måste ju vara lite nervös.
Ja,
ja, verkligen.
Ja, nej, men det är klart. Jag jobbade kväll igår, så då fram till 22. Så då har jag som redan liksom värmt upp. Jag fick som komma in lite i känslan att imorgon sitter jag här.
Men du måste ju ha lite ont i magen nu, för annars är du psykopat.
Ja, men det, jo, men jag tror att det var väldigt bra att jag kommer hit också. För jag har också varit lite nervös för att vara med här. Eller det kändes också som spännande. Så det här är ju som tagit bort.
Ja, men nu är det
bra.
Ja, det kommer ju vara borta så fort jag lämnar det här rummet. Så.
Mm.
Men det är klart att jag är nervös. Ja. Självklart. Och det har jag varit liksom ända sedan det blev konstaterat att jag ska vara i Köping.
Ja.
Att det känns lite läskigt att man är ensam. Man är liksom den enda på akuten.
Men lite mer på tå blir man ju då om man faktiskt står där och är själv på akuten.
Ja.
Mm.
Som du sa, det är väl bästa upplägget. Du har någon att ringa, men den personen står inte bredvid dig fysiskt. Så.
Mm. Mm.
Låter som att lagom är bäst.
Ja, och jag tror, det här är helt upp till olika personer. Vissa vill ju få alla utmaningar de kan och vissa vill liksom gå med, alltså så. Men jag tror att alla skulle må bra av att få lite mer ansvar, speciellt under AT:n, för då, alltså jag menar, det sätter ju också kraven att du måste känna dig lite mer trygg i vad du kan, så att man inte liksom sitter där och känner att jag kan ingenting. Kommer in en ST-höjningsinfarkt, vad gör jag då?
Och jag menar, akuten är en sak, men sen när du jobbar på avdelning och så, så finns ju några tydliga fördelar med att vara på ett större universitetssjukhus, att du har liksom väldigt, väldigt hög kompetens, såhär, superspecialistkompetens på leversjukdomar, njursjukdomar och sådär.
Mm.
Det är väldigt kul att ta del av de diskussionerna som blir när man rondar, när någon konsult kommer förbi eller när det är något lunchseminarium och sådär.
Ja.
Så det finns ju absolut, det är inte så svart eller vitt.
Mm. Nej, nej.
Men vi stack till Örnsköldsvik 3 dagar efter examen. Jag, eller min sambo kom efter ett halvår, men jag stack med några kompisar. Och det var av 2 skäl. Dels för att vi ville ha just AT direkt.
Ja.
Mm.
Men 2, att vi ville pröva vingarna och liksom, ja, men utmanas. Då. Det var topp. Jättehårt.
Ja.
men superkul och lärorikt.
Ja.
Det måste jag faktiskt säga.
Mm.
Ja, vi får se vart vi hamnar.
Mm. Ja, det är spännande.
Ja.
Men du tror inte att du kommer göra AT i Linköping eller?
Just nu så bor jag ju faktiskt i Jönköping sen ett år tillbaka.
Yes.
Därför att jag har min praktik i Jönköping. Linköping har gjort om sitt läkarprogram lite grann.
Mm.
Så att de delar upp studenterna till de kliniska terminerna.
Okay.
Så att jag bor numera i Jönköping.
Mm. Det är som uppe i Umeå, de har också spritt ut.
Mm. Mm.
Det är man i Stockholm också, för att alla är i Stockholm.
men pratar Isabella och Mariam, pratar ni med liksom andra AT-läkare och försöker få in deras liksom åsikter om vad man ska välja och sådär?
Ja, men det försöker man passa på, tycker jag, när man nu är ute på klinik och får chans att fråga och få tips. Sen är det svårt för man får så olika tips liksom. Men man får ju koka ihop sig sin egen bild och vad man tycker ska passa en själv.
Jag frågar också mycket. Jag tror också mycket så här person, alltså vem man är som person. Och att, men det är väl också liksom det här val av lärosäte, tror jag. Du har ju mycket, vem är man som person och hur lär man sig bäst? Och ibland kan det vara svårt, man vet kanske inte det förrän man börjar plugga på universitet. Jag visste inte vilken typ jag var förrän hamnade på liksom KI, särskilt när man kommer direkt efter gymnasiet. Men jag tror att jag pratade med en AT-läkare som hade gjort sin AT i Danmark.
Ja.
Och det lät ju också så här, Jaha, det är det bara ett år.
Ja, det har jag också hört.
Men då blir man lottad, liksom. Då får man, man kan hamna var som helst i Danmark. Absolut, så att jag tror också att, men det är lite så här, det passar ju olika personer och så.
Så det finns ju roliga olika system. I Frankrike så har du med en concours, alltså en tenta efter läkarlinjen, och sen i hela landet, och det är samma tenta. Den som får bäst liksom, på hela tentan får välja AT först.
Oj. Vilken press.
Ja, okej, men det ska bli kul att se vart ni hamnar då.
Det blir spännande.
Isabella, prova att hugga. Livrädd. Men vad är en bra och en dålig handledare?
Jag tycker de flesta handledare jag har haft har ändå varit helt okej eller bra, liksom, eller väldigt bra. Mm. Sen har man stött på några som, där man tänker att okej, det där uppskattar jag inte. Mm. Och någonting som jag tycker, som jag uppskattar när jag går med någon läkare, det är till exempel när man träffar en patient, att den läkaren jag går med presenterar även mig. Som, här har jag med mig en blivande kollega, eller en kollega, eller kandidat. Eller
bihang.
Vad som helst, bara presentera att jag är med, vem jag är. För annars blir det lite sådär onaturligt att, oj, då ska jag presentera mig och säga att, ja, men hej, jag är läkarkandidat, går det bra att jag är med?
Och så liksom, alltid så här, patientens blick faller ner på så här, precis,
är det en röd skylt eller är det inte?
Vem är du? Vad gör du här? Liksom? Så det är en sak som jag verkligen uppskattar. Men sen egentligen bara att den man går med berättar lite kort hela tiden så här, vad man gör och varför, och att man verkligen kan känna att man får ställa frågor och inte är rädd för att bli dumförklarad om man skulle ställa någon fråga.
Det är så lustigt, för när jag frågade bara allmän fråga om handledare, då går du direkt till liksom det dagliga arbetet, det vill säga den läkaren du jobbar med för tillfället. Men har ni handledare på varje kurs som är utsedd att vara just din specifika handledare?
Nej, utan det är väl nu under de kliniska terminerna att när man kommer till en ny klinik där man ska vara. Så det är inte ens alltid man har en specifik handledare som står på ens papper så. Nej. Utan det är, man får gå med den som man kan hänga efter. Liksom.
Är det så i Stockholm att man har en utsedd specifik?
Hur är det med dig,
Maria? Ja, jag tror att men till exempel när jag var på akuten och MAVA, då var det mer som att läkarna fick turas om och vara handledare. Och vissa var ju tyckte att det var roligare än andra. Och då blir också kvaliteten på handledningen annorlunda då. Med att på vissa ställen då gör man en utsedd handledare, typ på reumatologen. Men då kan man ju också, det är lite lättare att styra upp sånt. Men på akuten var det mer så att de roterar, läkarna turas om och vara handledare. Och ibland är det så här att man går med sin handledare, men de är inte så jätteintresserade. Och då är någon annan läkare på akuten som är, ja, men du, häng med här, så ska vi in till, ska vi göra det här, ska vi göra det här. Och då tar de den rollen lite.
Och det är så lustigt, för att vi får alltid höra så här, men jobbar man på ett universitetssjukhus, Karolinska eller Linköping, då är det underförstått att då måste man undervisa. Det tänker man inte på när man tar liksom en anställning som läkare. Men sen får man ju ofta, ja, sen så har vi ju studenter, och det är liksom underförstått att det ingår i konceptet. För det finns ju sjukhus, rätt om jag med fel, men Sankt Göran har väl inte läkarstudenter, tror jag.
De har under medicinkursen kan de ta emot under typ 3 veckor. Tar de emot lite,
men jag studenter. Tror inte grovt att de har så mycket
läkarstudenter. Nej, inte sån alltså, basplacering så. Nej. Har de inte.
Och då blir det ju lite så här att, jaha, alltså, återigen, det är inte det som ska fälla avgörandet var man jobbar sen, men man ska veta om att är man på ett universitetssjukhus så ingår det att man ska undervisa. Och såklart, det ligger då i sakens natur att vissa tycker om det och vissa tycker mindre om det, som du säger.
Och jag tycker det är kul att du säger det, för att jag var med om, jag tyckte det var inte så kul när jag var på akuten en kväll och fick gå med en speciell handledare som jag inte hade. Jag hade en handledare för veckan, och sen var för just den dagen fick det bli någon annan. Och hen då skulle ju vara min handledare för kvällen. Och jag hade som mål, vi får en typ av en checklista på saker som vi ska få göra när vi är på våra placeringar. Och bland det där är att om möjlighet finns att vi får göra en lumbalpunktion till exempel. Och det är där man sticker i ryggmärgen för att få ut cerebrospinalvätskan som man sedan testar. Och då sa jag brukar ta plats och säger liksom så här, ja, men målet för idag är att kommer en lumbalpunktion, då ska jag göra den. Jag hade ju fått se ett par stycken, och nu är det dags att testa.
Bra där.
Och så hittade vi faktiskt 2 patienter. Och först så var det var någon annan läkare som hade gjort, tittade på. Och sen kom en patient som var jättebra och lämplig kandidat för mig att få sticka.
Tyckte du i alla fall.
Tyckte jag i alla fall. Och det tyckte min handledare också egentligen. Men sen precis innan vi skulle in och göra det, då säger hen, jag tror att jag ska ta den här lumpan pensionen. Mm. För att jag har inte fått göra så många.
Nej, just det.
Okay.
Och då kände jag väl lite så här att, ja, men du ska ju handleda mig mer än något annat. Mm. Och hen gjorde då lumbalpensionen, men jag tyckte att det var lite tråkigt. Men snälla, kan inte jag?
Ja.
Låt mig ta lumbalpensionen.
Men det tycker jag blir så svårt, för att just när man är kandidat så känns det som att det finns ju alltid någon AT-läkare, någon ST-läkare, någon överläkare som lite grann går före. Och det blir sådär att, jo, jag kommer ju förmodligen få chans att göra det senare när jag själv har kommit dit också. Ja.
Ni är ju längst ner i hackordningen, kan man säga.
Ja, verkligen.
Ni är ju ungefär nere i liksom sockelhöjden. Ja.
Jag tyckte mest att det var tråkigt för att vi hade liksom en checklista. Man behöver inte göra allt på den, men att man ska få göra i alla fall mycket av det, och det förväntas att vi ska få.
Men vilken nivå då på den här, var den här handledaren hade? Var det en ST-läkare?
Jag tror att det var en... nu kommer jag inte ihåg, underläkare eller en AT-läkare.
För jag menar, då kan det ju vara att, jag menar, jag har gjort, alltså ganska nyligen, min första LP, alltså lumbalpunktion, bara för att jag fick inte heller göra någon under utbildningen. Mm. Det, liksom, vi skulle göra det, men det blev inte, för att jag hade ungefär samma situation som du.
Ja.
Och jag är ju också i den liksom, situationen, jag är ju en utbildningsläkare.
Mm.
Nej, men precis som du säger, ofta är det ju så att överläkaren undervisar ST-läkaren, ST har AT och nerfallande led. Det blir lite så i praktiken ofta.
Ja.
Och som du säger, att det var en AT-läkare då, så vill ju hen göra den där LP:n, för att det kanske var den tredje.
Ja, precis. Sa att det inte hade gjort så många.
Men då kan jag tycka så att det är väldigt ovanligt att läkarstudenter säger så, ja, men jag vill gärna göra.
Mm.
Och då ska ju mycket till att man inte låter läkarstudenten göra det. Och därför vill jag bara säga, uppmaning, som shout out, liksom, ta för er. Därför ni kommer inte, det där symboliserar lite att ni får inte så mycket gratis.
Nej.
Det är hård konkurrens om ingreppen och om utrymmet överhuvudtaget. Och man måste ta för sig lite.
Mm.
Men jag kan säga så här, jag tror att de allra flesta av oss, lite mer då seniora, uppskattar ju som 17 de som tar för sig på ett schysst sätt, inte kacksmärtar. Men om man bara säger, om man bara visar lite nyfikenhet och intresse, så blir man ju själv jätteglad att få undervisa. Igår jobbade jag på kvällen. Det var en undersköterska på avdelningen som jag var inne och gjorde ultraljud på en covid-patient. Och jag stod med en läkare och en sköterska. Så var det undersköterskan som ställde massa frågor till mig när jag gjorde ultraljud. Jag blev väldigt glad och började undervisa henne. Och sa så här, fan vad grym, liksom, kul att du är på. Och jag går igång på det här.
Mm.
Och, så att jag måste, för det där är så himla viktigt, tror jag. Det är jätteviktigt att framföra att liksom det svenska systemet på alla de här nivåerna, oavsett om ni är läkarstudent eller AT eller ST, det bygger ju på att man, så att säga, men tar för sig. Det är väldigt lite som är ändå uppstyrt och uppstrukturerat, för vi är för få handledare, vi är för få som har utbildningstjänster, som när du är på nu på min klinik, där på akutkliniken. Du märker ju, men det finns ju någon studierektor och sådär, men sen är vi alla, det är vi som ska undervisa dig. Och i min värld så skulle det finnas många fler sådana här tydliga utbildningstjänster, att systemet, politikerna, instituten borde liksom, ja, men den här personen är en duktig handledare. Ja, men ge den personen 25% av sin tid med bra lön för att undervisa. Premiera det mer. Det skrev jag i min bok där, Har en dålig dag. För det tycker jag att det känns så mer i anglosaxiska länder, att liksom, är du professor eller liksom docent, då är du också liksom, ska vara intresserad av utbildning. Och så får du lite, du får tid och cred för det. Kanske lön, inte vet jag. Så att det var lite mer tydligt att du hade liksom en go-to-person på akuten.
Och det blir ju bra när man har en sån person.
För,
och då kan man ju också ha en, ja, men man kan ju hålla en dialog och prata och precis säga, men målet för den här veckan är att jag ska få göra det här och jag vill jättegärna. Och sen tror jag att ibland kan det vara så här att jag kände att jag var med två andra i min klass som kanske lite mer tillbakadragna och inte vågade säga, kan vi få göra, ta en artärgas till exempel eller så. Och då får man aldrig göra något.
Men där märker man ju väldigt tydligt, finns ju verkligen de här som alltid ser studenten eller AT-läkaren eller liksom den som de ska undervisa och uppmärksamma det. Men vill inte du göra det här? Eller du kanske ska ta den här patienten och så vidare. Och det märker
men det är inte många.
Jag tycker ändå att de finns.
Tyvärr, nu låter det jättebittert, men jag har varit 20 år i sjukvården, 15 år på Karolinska. Och tyvärr är det någon slags tycker om att utbilda, ja, du gör det för att du tycker det är kul. Ja. Du kommer inte få något riktigt för det. Det vill säga, du får inte tid, du får inte, det ingår liksom inte i lönekriterier. Eller det kanske gör, om någon chef hör det här så kommer det säga, jo, men det ingår visst. För att i praktiken så gör
det
inte det.
Nej, men det är så synd. För jag tycker verkligen att när man är ute och har placeringar, det som avgör om placeringen blir bra eller inte är vem man går med. Om man har någon handledare som är bra och verkligen hjälper en att ta för sig.
Och bra chefer, de ser de där grejerna. Mm. Kolla här, i 15 år har jag kommit 7:30 till avdelningen varje dag för att läsa på patienterna liksom, på min fritid. Mm. För att hela tiden vara lite påläst och kunna dra igång morgonronden bra och sen morgonmötet. Det är inget som någon chef ser. Nej. Det är ingen som liksom noterar det. Men underläkarna vet ju det. Absolut, de vet ju. Men de är inte min arbetsgivare. De sätter löner eller ger mig liksom tjänster och sådär. Mm. Så att det är ett otroligt liksom, det finns en jättestor brist. Och då pratar vi ändå nu, du och jag, Karolinska sjukhuset Stockholm. Ja. Och om Svega hörde det här eller någon KI-chef. Så här, men vi har visst utbildningstjänst. Ja, det har ni x antal. Men inte för alla de studenter och AT-läkare och ST-läkare som finns där ute. Men jag är lite nyfiken på Linköping specifikt. Nu har du varit ute på kliniska placeringar. Har ni specifika då kursamanuens som ni kan gå till?
Alltså vi har för varje placering så har vi någon som är VFU-ansvarig brukar det finnas.
Vad är VFU?
Verksamhetsförlagd utbildning. Ja. Om jag inte minns helt fel vad det står för. Men det är alltså praktik. Så vid varje klinik ska det finnas någon som är lite extra ansvarig för studenterna. Mm. Och där varierar det lite grann. Om det är en ST-läkare kanske inte ens är på plats den tiden jag är där. För den har någon randning någon annanstans eller så. Men det ska vara någon som har lite mer övergripande ansvar för studenterna som är på den kliniken just de veckorna. Just det.
Om inte annars kan man ju liksom uppmuntra kollegor på sjukhusen till att studenterna de kan faktiskt avlasta, de är en hjälp.
Ja.
Menar, om man engagerar en student så kommer man få ut något, inte bara att det är liksom kul att utbilda, utan man kan faktiskt få hjälp. Mm. Men där måste jag ställa en fråga till er, för att genom åren så ibland så har jag blivit lite besviken på studenters inställning till när man ställer krav. För att jag brukar, liksom, för mig lite så här, men nu gör vi en deal, liksom, hur går du upp min avdelning den här veckan? Hur många dagar ska du vara här? Och så säger du, ja men jag ska vara här förutom fredag eftermiddag, då har vi undervisning. Okej, fine. Och då så brukar jag säga, men jag utgår från att du är här då 8-5, vi kör hårt, inte komma sent. Och att du läser på, och om jag liksom ber dig om någonting så läser du på det. Och, och man märker ju att många går igång på det och tycker det är kul. Men vissa, absolut genom att ha liksom stött mig då ihop med studenter som tycker så här, och som jag sen får höra av någon kursamanuens, så här, ja men du ställer så mycket krav liksom, och den personen, inte vet jag, något privat, och så måste kunna få gå lite tidigare på dagen och så här. Och det finns ingenting som provocerar mig mer än läkarstudenter eller AT för övrigt som kommer sent, slafsar in på liksom, du vet, eftermorgonmötet och inte ursäktar sig, sätter sig i någon stol och bara och liksom också utgår från att ska få allting serverat. Så att det är klart att det är ett liksom givande och tagande. Om ni är där tid, ni är på, okej, vad kul, idag ska jag lära mig det här, då får ni ju mer tillbaka.
Jag tror att två saker som kan påverka det ganska mycket, det är dels att ibland är våra kurser upplagda på ett lite konstigt sätt, så att vi har säg en tenta veckan alltså efter våran placering. Och då är det såklart så att då vill man nästan inte vara på den avdelningen, särskilt om det är en plats som inte har någon relevans till det som ska examineras. Och jag tycker mer att det är någonting som man kan jobba
schematekniskt
mer än att det är liksom självaste att man är lat. Och sen en annan grej, tror jag att många av oss har säkert hamnat på en sån avdelning där man inte får göra någonting. Alltså man blir inte tilldelad något arbete alls. Och då blir det så här, men det var ju ingen mening att komma på morgonmötet, jag kommer ändå inte ha nytta av att vara där, och kan väl lika gärna gå hem klockan ett.
För att, men återigen, det är givande och tagande, så att många studenter är väldigt passiva och uttrycker ingenting och liksom vill få det här serverat, det de ska göra. Men ni är vuxna människor, ni har pluggat alla de här åren, så att ni måste ändå också liksom räta på ryggen och ta för
det
lite.
Men där tror jag att det tyvärr är få som är på, liksom, som agerar på ditt sätt. Christian, alltså, som ställer de här kraven och som kanske ber någon att det här får du läsa på till imorgon.
Jag menar, hur ofta har man en läkarstudent mer än ett pass eller två dagar eller fyra dagar? Man hinner ju inte utveckla någon slags relation. Och då kan man tycka så här, Ja, men vi är på ett Karolinska universitetssjukhus till exempel, eller Linköping. Och man måste, studenterna måste få lära sig lite av hematologi. Ja, eller inte.
Ja.
Sätt dem på just allmän internmedicin, akutklinik. Ja. Mm. Det är där 80% av arbetet ska vara. Mm. Och sen kan de ha lite, liksom, en dag med hematologi eller sånt där.
Ja.
Men jag menar, det är ju helt befängt korta placeringar ni har kliniskt. Och hellre välja ut några få som, har en, som utgör den här basen i medicin 20. Och att man just kan utveckla de här relationerna på kursen eller sin placering.
Det tycker jag ofta som student är jobbigt, för man är alltid ny överallt hela tiden. Och man hinner aldrig riktigt. Man måste alltid kämpa för att se till att verkligen visa att jag är intresserad, jag vill lära mig så mycket som möjligt. Och så träffar man hela tiden nya handledare och så ska man liksom på nytt visa att jag är intresserad, jag vill lära mig.
Men det är ju, man blir ju trött. Alltså man blir ju sen väldigt...
Man vill ju bara ruska om och prata med någon prefekt eller KI-studierektor eller vad det är som bestämmer de här grejerna. Och så säger de, ja men de har ett core curriculum, de måste liksom kunna det här. Ja, men vad är viktigast? Ja, det är inte att de hoppar runt och ser lite av alla de här grejerna.
Men å andra sidan får man ju det på AT:n sen. Alltså då är det ju mer tydligt placerat på medicin. Du är ett halvår där, du är ett halvår inom kirurgi, ortopedi och de här större delarna.
Jo.
Men alltså, jag håller med, men jag kan ändå tycka att någonstans måste man ju få se också alla delar av yrket.
Får jag bara inflika där? Alltså typ, man kan ju till exempel, när jag varit under medicinkursen, då hade jag en vecka på akuten i Huddinge och sen på Mava, och sen var jag en vecka på akuten i Sankt Görans, och jag hade mycket hellre haft två sammanhängande veckor på en och samma klinik.
Det är klart.
Och det blir liksom, varför delar man upp det på det sättet? Och det tycker jag är, men det är inte rätt, för då hinner man inte bilda den här relationen.
Och det behöver inte vara så svart och vitt, men offra lite av den här liksom, att man ska se allt till förmån för lite mer stabilitet.
Ja. Jag kommer ihåg fortfarande, jag hade min placering på HIA, på hjärtintensiven då, där alla hjärtinfarkter kommer. Och det var så kul, för det var överläkaren och sen en ST-läkare. Ja. Och ST-läkaren fick typ aldrig gå på utbildning av överläkaren, för att det alltid var så mycket att göra. Och ville jättegärna gå. Det här var en torsdag då. Och då säger överläkaren, som jag hade gått med, ja men Mariam är här, så du kan ju gå på din utbildning. Och så skrev han upp sitt telefonnummer, och så sa han, du får vara kvar här. Och så skriver du ut 2 epikriser för en patient som ska flyttas till Solna. Och så ringer du mig om du behöver något. Så jag fick vara ensam på HIA.
Ja,
men det var jättebra.
Du växte med uppgiften.
Ja. Och jag älskade min placering där. Ja. För att jag fick vara så självständig.
Exakt.
Och, ja.
Jag tror att det är en jättebra poäng att integrera och använda studenterna mer tydligt i liksom arbetet. Vi i USA, när jag var där placerad, eller under termin 11 på läkarlinjen på en barnavdelning. Ja, men då såg jag samma studenter i 6 veckor eller vad det var. På min avdelning. De var där först innan, läste på patienterna, drog patienterna. De var liksom mycket mer en del av arbetet. Några tankar kring det riktade till KI eller alla rektorer och schemaläggare.
Verkligen, om det är någon som hör det här får driva frågan vidare.
Isabella, vad ska du bli när du blir stor?
Ja, den frågan har jag fått några gånger nu. Så här, jag tycker att mina topp 3 områden tycker är mest spännande är akut sjukvård, kirurgi och anestesi, intensivvård. Men så har jag fått höra mycket av läkare nu när jag har varit ute på klinik och placeringar, att man ska tänka lite mer än bara vad man tycker är, verkar intressant. Man ska tänka lite grann på hur vill man att livet ska se ut, vad vill man ha för arbetstider och sådär. Det gör det hela lite svårare. För det är lätt för mig att säga nu när jag fortfarande är rätt ung och så. Inte veta hur livet kommer vara sen.
Exakt.
Det där är min otroligt stora, alltså det jag brottas med. Eller för både jag och min sambo är som sagt läkare, och där... Vi har inga barn nu, men tanken och viljan att få barn i framtiden finns ju absolut där. Och det spelar ju för oss jättestor roll. Eller det gör ju för mig valet jättemycket svårare. För jag känner liksom att både jag och min sambo har egentligen intressen inom specialiteter som kan vara ganska jourtunga. Jag själv har tänkt en del på barnmedicin. Det är ganska mycket jour här. Även för den delen att kirurgi tycker jag verkar spännande.
Du vet att det är kriterien för att bli barnläkare är att man har 4 barn själv.
Ja, men jag älskar barn, så det är inte så omöjligt.
Du hinner fixa det tills dess.
Nej, men och den biten blir jättesvår, för man måste ju pussla ihop livet. Mm. Och hur ska man liksom, hur ska man prioritera? Ja, kan man båda välja någonting som är jourtungt, eller måste, kan någon ta det och så får någon ta någonting som är lite mindre? Nej, men det är ändå så. Min sambo, hon är också väldigt intresserad inom, ja, men kirurgi, eller hon har tänkt mycket på gyn eller barn och lite också sånt. Mm. Och det är ju kul att vi har samma intressen så. Men det gör det ju också lite svårt.
Men, att ni kommer aldrig se era barn.
Det kan... Nej, men så vill inte jag ha det. Absolut inte. Alltså, jag vill absolut inte välja liksom karriären före familj. Mm. Och absolut inte att liksom låta den jag lever med prioritera bort någonting som hon vill bara för att jag vill någonting heller. Och det blir en jättesvår balansgång.
Men de specialiteter du har nämnt och de du har nämnt, Isabella, varför... Vad är det som lockar med dem då? Vad är det som verkar vara kul? Är det bara, går ni på någon sån magkänsla? Eller vill ni hålla på med praktik, kontra teori? Vad vill ni göra?
Jag tycker bara det verkar spännande. Det är svårt, det är intressant. Det är ganska så här mycket, alltså, det är lite adrenalin.
Mm.
Så.
Det fanns någon gemensam nämnare där.
Ja,
att det ska vara lite liv och död.
Det låter så hemskt att säga det så, men det är väl, ja.
Men det är inte så ovanligt att man tänker så, tänker jag.
Nej.
Men ja, för jag har, jag nämnde ju det, barnmedicin, kirurgi, jag har vickat på ortoped, jag tycker det är kul, men jag tror inte jag vill bli ortoped. Mm. Då får man också en massa kängor. Mm. Men sen, alltså jag kan tycka att, alltså allmänmedicin, jobba på vårdcentral på många plan också känns väldigt lockande.
Rent statistiskt så ska ju de flesta av er bli allmänläkare.
Ja. Nej, men och jag kan tycka att det känns väldigt kul. Man får ett brett, alltså en bred patientgrupp. Man får mycket olika, man får göra lite av allt.
Mm.
Plus att det är ju också den specialiteten som passar bäst in kanske i ett mer normalt liv. Men, ja.
Du, Marianne.
Ja, alltså jag har mer så här en lista på vad jag inte vill bli.
Ja, det är bra.
Ja, ja, jag började med när jag började plugga. Och då gjorde jag ett dokument och så började jag skriva lite så här, det här ska jag inte bli. Mm. Och tror jag, den är inte så jättelång. Men, men bland annat till exempel, ni pratade om att ni tycker om ortopedi. Och jag känner inte alls att jag har liksom, jag tycker att det är inte så jättelockande för mig.
Nej, nej.
Så det är på min att jag aldrig kommer bli lista. Aha. Och också ögonläkare, för jag tycker det är alldeles för smalt.
Just det.
Och sen där, också...
Där måste jag bara säga, där brottas jag med. Min mamma är optiker. Aha. Så jag har ju lite sådär, ögon är ju lite intressant. Men så är också det här med att det, egentligen är det ju kanske bra att välja ögon, just för att det kanske blir lite mer sådär normala arbetstider och så. Men jag är också lite inne på att det kanske blir för smalt, men ändå så ja.
Mm. Sen är det också erotik som jag inte tycker är så jättekul. Och jag tror det är för att det känns som att de flesta som söker vård, det är ju äldre. Mm. Och man kommer ju se dem oavsett, tror jag, vart man är. Mm. Men det känns liksom, jag vill också se mer än bara äldre. Och då, eftersom jag ändå kommer se det, då är det liksom ingen mening att välja. Eller ingen mening ska jag inte säga, men att man kan välja något annat. Mm. Och jag för mig, det som jag tycker är viktigt för mig, det är bred kompetens. Jag blir lätt uttråkad och har också en rädsla att det här är det smartaste jag kommer vara i mitt liv.
Mm.
Och sen är det bara, sen kommer min kognitiva förmåga liksom bara avta exponentiellt på något sätt. Troligen inte, men, och då känner jag så här att jag vill vara i någon specialitet där jag liksom kan sen smala av det, så efter intresse, och att det finns väldigt mycket att lära hela tiden.
Ja, ja. Det gör det väl i för sig.
Överallt.
Och det är så kul när ni resonerar, för att om ni frågar era studentkompisar på läkarlinjen så har de ju en massa åsikter. Jag bara kommer ihåg, det var så många som skulle bli just kirurger, barnläkare.
Ja.
Och hur många av dem blev barnläkare, kirurger? Ja, inte många.
Nej.
Och så många grejer som ni varit inne på som ändå påverkar sen valet.
Mm. Men hur gjorde ni? För jag menar, du och din sambo är väl båda läkare?
Ja.
Hur tänkte ni kring familjesituationen, jourtungt och så vidare och så vidare?
Men det var nog inte, nej, det var liksom inte en faktor, tror jag.
Nej.
Som vi aktivt, så här, jag hade till skillnad från dig, Maria, min lista var liksom väldigt öppen. Jag tyckte alla specialiteter på alla kurser var kul.
Ja, men samma.
När jag gick psyk, då var jag psykiatriker. Jag var kirurg, så. Sen var jag liksom kirurg lite sådär larvigt. Liksom, jag såg framför mig att stå liksom öppna upp bukar och rädda liv. Kanske i Afrika och sådär. Och så att jag vickade på kirurgen i Södertälje ett halvår efter AT, eller ja, efter jag var ute för läkare utan gränser då. Men då så insåg jag att jag är för rastlös för att bli kirurg.
Mm.
För mig var det som var grejen, att jag hade en idébild av vem jag var, så traumakirurgen. Men jag blev för rastlös inne i operationssalen.
Just det.
Och stod pilla. Och sen var det också så att jag insåg ganska tydligt att jag har många intressen i livet. Bland annat familj. Och jag såg inte framför mig hur jag skulle liksom stå på kvällarna kvar på en operation. Du vet, liksom kolon kirurgi. Eller lappgalla som trilskades. Och så man kan inte bara lämna utan man ska stå kvar där.
Mm.
Så för mig var det mycket det att min fysik och mentalitet var för rastlös för mig. Sen började jag leta mig runt. Infektion, var kul.
Så blev
min sambo blev infektionsläkare och då tyckte jag, men det här, eller jag tyckte att det här blev lite för mycket.
Mm.
Och så var det slump att det var ett ST-block på akutkliniken. Ja. Och så var jag väldigt nöjd där.
Mm. Men det känns som att det är mycket så. Alltså jag hoppas också lite så, för jag tycker också mycket är kul.
Mm.
Och jag tänker att under AT nu, man får testa var på liksom, i Västerås på sjukhuset, man lär kanske känna klinikerna.
Ja.
Och det känns lite som att det är mycket möjligt att det kommer vara så. Jag hamnar på något ställe, här trivs jag, det är trevliga kollegor.
Mm.
Oj, det kom upp en tjänst.
Det är mycket så mot slutet tror jag, var AT liksom, och det man vickar på. Första vicket efter AT, det är väl en sån klassiker att där kanske man fastnar också.
Mm. Ja.
Och mycket beroende på om man blir inspirerad av de andra läkarna på den kliniken.
Mm.
Tycker jag att men det här är en miljö jag vill.
Mm.
Ja.
Jag tror att det är väldigt viktigt. Alltså hur man känner att miljön på kliniken är och stämningen bland läkarna och personalen och så.
Mm.
Det tror jag är jätteviktigt, för att ibland har man kommit till en avdelning och bara, alltså, varför är jag här?
Ja.
Och det funkar liksom inte. Det funkar inte mellan dem, och då blir ju inte heller patientsäkert. Och
så kan man identifiera sig med de här transplantationskirurgerna på den här kliniken. Liksom. Ser man sig själv som en sån?
Mm.
Och så mycket som du var inne på, Hugo, att hur mycket tid lägger de ner på sitt jobb?
Mm.
För det är ju lite olika.
Mm.
Ja, men det är ju det. Men och det är det som är svårt i valet.
Mm.
Jag vet inte, ni kanske inte har, ni andra, alltså just familjebiten och så, ni har inte kommit riktigt kanske dit.
Jag, liksom, jag är 21 och vill klättra i berg, så att jag känner att jag kan göra vad som helst, men hur länge kommer jag vilja göra det här när jag är 40 och har några barn?
Ja, det är så jag
barn,
tänker också.
Liksom.
Att, så här, jag förstår att mitt liv kommer inte se likadant ut om
men det är svårt att föreställa sig.
Man vet inte vad som kommer hända.
Ja.
Så då är det svårt att veta.
Det är det som är kul. Alltså, håll det öppet.
Ja.
Gå på magkänsla. Och det är det som har varit, det är kul med AT, att man får pröva de olika grejerna.
Mm.
Mm.
Och det får man väl göra på den här BT också.
Ja, men det tror jag väl att man får.
Om vi gissar då, Isabella, vad tror du att Mariam ska bli?
Oj.
Utifrån det du har lärt känna här idag under 2 timmar.
Nej, det var en svår fråga.
Jag säger internmedicinare.
Ja.
Du vill bli någonting brett, du vill liksom kunna alltid vidga.
Den byerna finns på min lista.
Ja, nej, men det tror jag på.
Marianne, vad blir Hugo?
Hugo, oj. Alltså jag skulle nästan kunna se honom antingen på akuten eller på barnkliniken. Men jag vet inte, du har det där utseendet.
Jag låter inte, jag är också barnläkare.
Ja.
Ja, men du är lite så här produktig kille.
Ja, det är inte de första som säger det, och jag vet inte. Men jag har jobbat mycket med barn tidigare, jag tycker det är kul.
Ja.
Isabella då,
vad tror ni?
Du, är det svårt?
Men jag kan ändå se dig som en kirurg.
Ja.
Du nämnde att du tyckte det var kul tidigare, jag vet inte om det var på inspelningen, men att du, ortopedi tyckte det var lite kul. Du kanske är så handkirurg eller någonting som du skulle kunna gå igång på.
Ortopedi tror jag inte. Alltså, det kanske låter lite fördomsfullt, men jag tycker att alla ortopeder har en särskild aura, och den är väldigt lik. Alltså,
jag har inte den auran.
Nej, men
handkirurg ortopeder verkar väldigt trevligt.
Ja, de är ju jättetrevliga.
De är sköna.
Lusa liksom.
Ja.
Men kanske handkirurgi då?
Ja.
Har du tänkt på det?
Jag har gått med någon handkirurg och ja.
Är inte det en del av ortopedin?
Ja, ja, det är det ju.
Jag vet, uppe, det är det väl på vissa delar. Men jag, menar, jag tror det uppe i Umeå så blir man handkirurg direkt. Tror jag.
Ja. Jag tror att Isabella är lite IVA. Jag kan se det på den där sparkcykeln när det är larm. Och,
Vad tror du Christian blir då när han har valt bort?
När han blir snorig.
När han bytt väg.
Patolog börjar.
Mamma, lita på mig. Pappa, lita på mig. Jag vet vad jag gör. Och ingen vinner på att jag sviker mig nu. Sviker jag mig, sviker jag denna.
Det var superkul. Vi kunde prata i flera timmar till, tror jag. Men vi ska avrunda. Du ska åka till din jour, Hugo.
Ja, först ska jag åka och träffa på min systerson som är jättenyfödd.
Och Isabella, vad ska du göra idag?
Jag ska träffa några kompisar senare i...
Maria.
Jag tror jag ska hem och måla, tror jag.
Oh, vad
mysigt. Jag skriver lite poesi och sånt. Så måla.
Hörrni, det var supertrevligt att ha ni här. Verkligen tack för att ni kom hit.
Tack snälla för att vi har fått vara med.
Ja, kul att vara här.
Jätteroligt.
Spring, is that you? Warmer temps mean new Allbirds styles. Meet the new Superlight Collection. The lightest ever shoes from Allbirds, now in fresh colors. These must-have travel shoes have a lighter-than-air feel and barely-there fit that made them the most packable shoes ever. Plus, they're comfy right out of the box. That means more comfort and less baggage. Experience how Allbirds is redefining comfort. Visit Allbirds.com and use code SUPER24 for a free pair of socks with a purchase of $48 or more. That's Allbirds.com, code SUPER24.
Det tog, som sagt, det tog bort lite nervositeten.
Ja. Nu ska vi sprida det här avsnittet till kollegor och alla som funderar på att bli läkare.
Exakt.
Vi ska tacka också jättemycket Emma Janke på Ljudbang som klipper de här avsnitten. Supertack, Emma. Nu har du något att klippa i här. Hörrni, ha en fortsatt trevlig sommar.
Tack detsamma.
Ja, tack,
ha det bra.
Hej då.
Hej då.
Fon, fanancita fon.